Det är onsdag och det här är Verkställande utskottet, en podd från Expressens politikredaktion. Jag heter Maggie Strömberg och Viktor Bartkron, du sitter här bredvid.
Det gör jag, och med oss från andra sidan Västerbron, Torbjörn Nilsson.
Hallå, hallå!
Idag ska vi bland annat prata om Stefan Löfvens talande tystnad.
Onsdag förmiddag, det är den 6 maj och veckans stora politikdiskussion hittills handlar ju om Stefan Löfven, statsministerns relation till medierna. Det började med att chefen på ledarredaktionen här på Expressen, Anna Dahlberg, skrev en krönika om att Stefan Löfven duckar svåra intervjuer och inte är tillgänglig för medies ansvarsutkrävande. Har hon rätt?
Ja, det har hon ju. Eller hon har ju rätt i researchen hon har gjort. Och den är väldigt intressant. Alltså, liksom, hon kan ju visa på Stefan Löfvens frånvaro i de på riktigt tunga och svåra intervjutillfällena som finns fast i liksom den svenska mediefloran. Så långt har hon ju rätt.
Ja, alltså det, att det finns en tendens i statsrådsberedningen att skydda Stefan Löfven från överraskande moment. Det är nog ingen kontroversiell spaning om man inte är socialdemokratisk partimedarbetare själv, tycker jag. Nej. Vad tycker du, Maggie?
Nej, men det här är en intressant fråga. Det är ju något som man som politikjournalisterna pratar väldigt mycket om och har gjort väldigt länge. Nu kommer ju diskussionen i en lite speciell tid. Alltså, det här följdes upp av P1 Morgon i Sveriges Radio i måndags. Var det, va? Gud, det är så svårt att hålla koll på veckodagarna under corona. Men jag tror att det måste ha varit måndag.
Det var några dagar sedan.
Ja, i början av veckan. Och då var Löfvens pressis Gösta Brunander med och svarade på frågan om det här. Och han, får man väl säga, gjorde en insats som varje presssekreterare nog skulle vara väldigt nöjd med. Ja, men det var liksom en otrolig, vad ska man säga, talepunktsfestival. Han var verkligen förberedd på alla frågor som han skulle få av programledaren. Och följde sina egna underlag väldigt noga, hörde man. Det är därför jag tänker att alla pressisar borde varit väldigt nöjda med Göstas insats. Och det som Löfvens stab säger är ju så här: statsministern har aldrig gjort så här många pressträffar, eller han har varit i alla stora medier på sistone. Och det är ju sant. Jag menar, vi på Expressen fick ju 5 minuter med honom i tv. I liksom Niklas Svensson spelade in. Det var, ja. Och samma vecka, det här var ju påskveckan, då gjorde Löfven en liksom runda hos alla stora medier och pratade liksom om vikten av att stanna hemma och sådär. Så han har ju synts. Det är ju inte som i perioder då han har varit liksom helt borta i veckor utan att man har sett till honom. Han är ju han har ju pressträff varje vecka ungefär.
Men då... Ja, flera gånger i veckan han haft till och med. Alltså, men han är ju tillgänglig, men det är ju inte det som är poängen i den här diskussionen. Alltså, det är ju deras argument förstås, men det är ju ett uselt argument.
Varför det?
Därför att saken är ju, i det här lilla, lilla landet med den här lilla, lilla mediefloran, så finns det några få liksom rullande, fasta, hårda intervjuformat. Det är Ekots lördagsintervju och det är Agenda. Och i de två existerar inte statsministern.
Han var ju Agenda, han har ju varit i Agenda en gång i år.
En
ni
gång.
Vet när han pratade om, det var väl, var det höstas?
Ja, det var höstas. Herregud.
Det kan också varit för 2 år sedan.
Man nej, men minns när han pratade liksom om gäng, då pratade han ju om gäng, han var ju där för att prata om skjutningarna i Malmö men bland annat.
Och det han var ju inte ens där faktiskt. Han blir ju, nej, just det, när han medverkar så gör han det i ett väldigt officiöst sammanhang med någon annanstans.
Efter att han hade varit med den gången och blivit intervjuad av Anders Holmberg, då skrev väl båda ni texter som var så här: nu är det slut på Löfvens politikerkarriär.
det var nog faktiskt Torbjörn i första hand.
Det är ju för sig sant.
Men, det, man fattar liksom poängen med att de gör det här. Men jag har ju jobbat på Sveriges Radio alldeles nyss och suttit i samma rum som Ekots lördagsintervju och hört dem försöka boka Stefan Löfven till programmet och slå knut på sig själva, och de har inte lyckats. Men det är ju intressant när man jämför med tidigare statsministrar. Alltså Thomas Ramberg, jag såg att någon ställde fråga till honom på Twitter, som ju ledde Ekots lördagsintervju under många år. Det vet alla som lyssnar på den här podden, tror jag, för att det var en så liksom ett dominerande program då, med en tydlig programledare. Men han fick frågan vilken som var hans favoritintervju som han hade gjort, och då svarade han att det var alltid, alltså statsministrarna har alltid liksom varit väldigt speciella att göra. Och jag vet att vi pratade någon gång om det där, och han sa att både Fredrik Reinfeldt och Göran Persson älskade det där programmet. Alltså även om det är svårt, så att liksom komma dit och få lägga ut orden i liksom 45 minuter för att ge sin syn på världen, det får man inte göra så ofta i medier som politiker. Och
det brukar ju klagas på att man inte får det. Ja. Det brukar handla om att det är så snuttifierat och det är så svårt att nå ut och så. Men där bjuds det några få format där man faktiskt får prata.
Ja. Och liksom får ändå på något sätt tala till punkt och kan borra i frågor. Sen kan det ju vara väldigt jobbigt om man blottar liksom saker som inte hänger ihop eller misstag eller annat. Men
alltså den här debatten blir så konstig, för den blir så här, alla andra journalister är avundsjuka och sådär. Jag kan säga att jag är inte särskilt avundsjuk för min del. Bara så att vi har det fört till protokollet här i verkställande utskottet. Jag har ingen stor dröm om att sitta ner i timmar med Stefan Löfven. Det här är en fråga om liksom respekt mot medborgarna. Det är ju i just de där längre intervjuformaten som en statsminister har möjligheten att lägga ut text och förklara. Alltså till exempel på djupet förklara så här, ja, så här tänker vi i den här pandemisituationen. Det upplever, alltså Stefan Löfven har ju varit hur tillgänglig som helst under den här pandemin. Men upplever man att man har fått en lång, liksom på botten och djupet förklaring och sammanhängande berättelse från liksom regeringskansliet av varför Sverige gör som Sverige gör? Jag gör inte det.
Det tror jag inte att någon har drabbats av så långt. Det, men han har ju väl varit tydlig med att vi ska utvärdera det här när det är slut.
Så. Men jag tror att egentligen kanske den här historien inte började med Anna Dahlbergs krönika i helgen, utan redan veckan innan. För det som liksom jag tror triggade Anna Dahlberg var att Stefan Löfven då gav en intervju till Dagens Nyheters reporter Hasse Olsson, som ganska ofta får intervjua Stefan Löfven. Om vi andra väldigt sällan får intervjua Stefan Löfven, så får Hasse Olsson ganska ofta intervjua Stefan Löfven. Och det kanske finns ett visst mått av avundsjuka här, jag vet inte. Men jag vet att detta är liksom någonting som det pratas oerhört mycket.
Det gäller väl inte bara Stefan Löfven heller, utan det gäller kanske fler ministrar än så.
Precis. Det är många regeringens ministrar som gärna går till Hasse Olsson. Och det skvallras väldigt mycket om det här i liksom politikjournalistvärlden. Vad är det som gör att Hasse får alla de här intervjuerna?
Det är att han har turbo.
Turbo Hasse.
Han heter väl Turbo Hasse på Twitter, eller hur? Han har en turbo som de andra inte har.
Och även bland politiker pratas det mycket om det. Jag pratade med någon presschef för ett annat parti för lite sen, som sa att ja, men du menar, alltså, jag kommer inte ihåg varför vi pratade om Hasse Olsson, men det gjorde vi, och den här presschefen bara, jaha, du menar regeringens hovreporter. Så att det finns ju liksom en lite lustig bild här av att regeringen liksom planterar sina nyheter hos en reporter. Det kan man ju tycka vad man vill om. Jag vet inte, det är svårt att liksom hålla någon kanske ansvarig för det. Ur ett marknadsmässigt perspektiv kanske det är liksom lite konstigt att regeringen väljer att gynna en tidning i denna mediekrisens tid.
Ja, det kan man ju tycka. Jag tyckte att det var lite intressant att när Ekot gjorde den här genomgången eller uppföljningen till den här diskussionen, så ställdes ju frågan till medieredaktionerna om man upplevde att statsministern var för otillgänglig. Och då svarade ju 6 av 8 redaktioner att ja, det tycker man, att han är för otillgänglig. Det var 2 som inte tyckte det. Det var Ekot själva och det var Aftonbladet. Och det förvånar mig lite grann, för att Aftonbladet är ju så oerhört, alltså de får ju nöja sig med spillet som blir kvar när DN har valt sitt. Det är ju, alltså, det, hade jag varit Aftonbladet, den socialdemokratiska dagstidningen, så hade jag varit lite förbannad på det här.
Ja, men man kan ju
de
notera
får så här, en ny ombudsman i SSU Västmanland, medan ministrarna paraderar i Dagens Nyheter.
DN var ju själva missnöjda i den här enkäten. DN tyckte ju själva att de inte har fått tillräckligt med tid med statsministern.
Ja.
Så att, ja, det var lustigt. Även Ekot var ju i sitt svar faktiskt, tyckte ju att de inte hade fått tillräckligt med tid. Och då säger ju Gösta Brunander, det finns ingen journalist som någonsin tycker att de får tillräckligt mycket tid. De är inte nöjda förrän de får sitta med på alla stabsmöten. Och det stämmer också, men det betyder inte att alltså, diskussionen är fel.
Ja, men ska man försöka vara lite allvarlig här då? Eller jag kanske ska försöka vara lite allvarlig. Så här, jag tycker i grunden inte att en partiledare eller ens en statsminister måste ställa upp på allt som de etablerade medierna hittar på, ens de institutionaliserade sakerna. Så man kan skapa sina egna vägar för att nå ut, antingen i traditionella kanaler eller i egna och nya. Det står en fritt att göra det. Alltså regeringsformen, vår grundlag, innehåller trots allt ingenting om Ekots lördagsintervju. Men man kan inte i ena stunden stå och predika om de etablerade mediernas och institutionernas oundgängliga betydelse för det öppna samhället och vikten av att värna det, liksom, den här gemensamma strukturen, och sen konsekvent gynna vissa medier där man tycker att man får en fördelaktig bevakning. Eller jo, man kan uppenbarligen, men det lämnar en lite fadd eftersmak.
Men då får man ändå höra diskussionen.
Det är ju så att den politisk mediala offentligheten som vi har, det har diskuterats så himla mycket, hur den är utsatt för hot och tryck från sociala medier, från fake news och allting. Alltså den blir vad man gör den till. Alltså de här institutionerna är ju inte skrivna någonstans, utan de skapas ju av hur folk agerar, särskilt makthavare agerar. Och ingen har ju större makt som ritualernas upprätthållare än statsministern. Om statsministern konsekvent undviker Agenda så kommer Agenda bli ett mindre relevant program, och den gemensamma offentligheten som man ville värna så mycket, den blir svagare.
Ja, men det, och så det var det ju att komma i ifrån. Valrörelsen till exempel. Då var det ju att Löfven inte ställde upp på vissa dueller som man traditionsenligt brukar göra mellan statsministerkandidater. Och då var det liksom samma sak, då hörde man samma sak från Löfvens folk när de fick fråga om detta från medierna. Att ja, men han har ju varit med i flera debatter och han är ju så tillgänglig. Men det är ju som du säger, alltså man flyttar ju någonting i hela liksom, vilka program är viktiga, vad är relevant?
Ja, men och jag kan någonstans, alltså det går absolut att förstå varför de gör som de gör. Det har alla som har skrivit om det här och har ju berört det. Det är kanske mer fördelaktigt att inte göra vissa saker i statsministerns fall.
Alltså du menar att Löfven ändå gör bort sig i intervjuer?
Det är dina ord. Men hur som helst, det var inte det som var poängen nu. Poängen är snarare att ska man använda sig av till exempel formatet Tal till nationen i Sveriges Television, då borde man nog också vara beredd att ställa upp i Sveriges Televisions tunga samhällsmagasin då och då. Kanske vartannat år i alla fall. Annars blir det lite grann att man cherrypickar den gemensamma offentligheten när det passar ens egna syften och konsekvent väljer bort det som inte passar ens egna syften.
Men just
det är kanske inte riktigt den bild man får när det hålls brandtal för de fria medierna, den öppna demokratin och accountability.
Just i det fallet var det ju dessutom så att det började ju med att Agenda frågade Löfven, kan du komma och göra en intervju om corona, och han tackade nej. Och då blev det här Tal till nationen istället.
Så att man kan grotta ner sig i de enskilda fallen, och då kommer de vanliga usual suspects rada upp sig och tala om varför det minsann var helt motiverat just där. Och då ser man det över tid, som Anna Dahlberg gjorde, så finns det ju ett mönster här. Där man konsekvent väljer bort, ta exemplen som Torbjörn nämnde, Ekos lördagsintervju, Agenda, men gärna använder samma kanal för budskap där man själv trumpetar. Kanske inte helt optimalt.
Och Gösta Brunander, om du lyssnar på detta, så var detta alltså vårt sätt att be om en intervju med Stefan Löfven ganska snart.
Han är välkommen till verkställande utskottet i nästa vecka för ett långt samtal. Vi är till och med beredda att förlänga programtiden.
I veckan så skrev Anna Kinberg Batra, den gamla moderatledaren, en krönika i Dagens Industri med rubriken Missa inte krischansen. Och den handlade om när hon var ung talskrivare på 90-talet åt Carl Bildt under 90-talskrisen och allting som man gjorde då i och med den här krisen. Alltså hon beskriver liksom hur Lindbeck-kommissionen kom med så jättemånga nya liksom omvälvande förslag som hade varit helt politiskt omöjliga tidigare, men som nu var det för att det var kris. Och så uppmanar hon liksom jag vet inte, samhället, regeringen, politikerna att inte missa den här krisen utan att vara liksom lika samhällsomvälvande nu. Och då tänkte jag på...
framkom det någonsin bara vad hon ville göra?
Nej, alltså hon staplade liksom lite olika exempel, lite frågor som handlar om så här... digitaliseringen och hur kommer det påverka arbetsmarknaden och vården, hur ska EU fungera när Sverige är ordförande, hur använder vi rymdbaserad satellitkommunikation bäst, ska vi förändra skolplikten, varför ska vi ha 349 riksdagsledamöter, de är ju bara 55 nu, det verkar gå jättebra, jag är inte så säker på att det går så bra, men det är en fråga som hon ställer. Lindbeck-kommissionen ville för övrigt krympa riksdagen, men det var en av de förslag som inte har blivit av den, men i alla fall, det som jag tänkte på när jag läste den här krönikan som jag tycker är intressant är politiken visar ju just nu att väldigt mycket går att göra. Även om man typ inte kan stoppa ett virus tydligen helt och hållet, så kan man ju slopa karensdagar, höja A-kassan. Bussarna i Stockholm är typ nästan gratis nu, för det är gratis kollektivtrafik. Man ger jättemycket pengar till företag, man lyckas höja sjukvårdspersonalens löner, man bygger ut vårdplatser jättefort, partiledarna bråkar inte med varandra, Jimmy Åkesson får vara med på möten. Det är väldigt mycket som liksom har varit omöjligt som nu på väldigt kort tid har blivit möjligt. Och det som jag undrar är så här, hur kommer det här påverka synen på politik och förväntningarna på politik? Kommer man kunna igen ställa sig liksom i en intervju eller på en pressträff och förklara att nej, men det där är omöjligt, eller i en valrörelse, vi kommer inte kunna göra det där, det går inte. Kommer folk att acceptera det, Torbjörn?
Bra fråga. Jag vill börja, ja, men jag vill börja i en liten annan ände kanske, alltså på DN Debatt, det är bara Bonnier-tidningar för övrigt vi gör reklam för i den här podden hittills, för några veckor sedan på DN Debatt så skrev ju något som kallade sig självt för omstartskommissionen. Mm. Det var Claes Eklund, Maria Wetterstrand, Cecilia Malmström, Pontus Braunehjelm. Alltså usual suspects i mitten av mitten i svensk politik. I liksom 90-tals mitten av svensk politik. De lanserade sig själva egentligen som en ny Lindbeck-kommission där. Alltså som skulle göra det som Lindbeck-kommissionen gjorde i 90-talskrisen, och det var, jag kunde liksom inte hålla för skratt, för jag tyckte att det var så liksom, alltså saken har ju varit successivt i politiken, så från liksom två håll, vänster och konservativt, inför den här liksom pandemikrisen, så har ju man landat i och vunnit ganska mycket i debatten av att säga att den här 90-talsliberalismen, sådana saker som Lindbeck-kommissionen faktiskt föreslog, det är passerat. Det är ingen som efterfrågar det här, det är ingen som tror riktigt på de lösningarna längre. Folk letar efter någonting annat. Och sen kom just samma människor i princip, Claes Eklund, liksom kanslihushögerns första sekreterare. Han är här igen och ska liksom lösa den här krisen med kanslihushöger recept från 1982 igen. Liksom. Det tyckte jag var väldigt underhållande. Vad var din fråga?
Ja, men jag tyckte också att det var intressant allt det du sa, men det hade inte att göra riktigt med det jag frågade. Men min fråga är så här. Jo, men så här. Jag ska förklara min tankegång. Inför USA-valet 2016 så skrev Johan Hakelius en text i Fokus som jag tyckte var intressant, som handlade om Donald Trumps liksom attraktionskraft. Och då argumenterade han för att det speciella med Donald Trump, det är att han säger att allting är möjligt. Det är han som säger yes we can, det är inte Obama som sa det. Det är Donald Trump som säger vi kan bygga en mur och få Mexiko att betala för det. Medan väldigt många andra politiker världen över bara ägnar sig åt att berätta varför det är omöjligt att förbjuda vinst i välfärden eller stoppa invandringen eller förbjuda tiggeriet. Och då kommer det politiker som säger det är inte alls omöjligt, jag kan göra det här. Och nu har ju liksom Magdalena Andersson, liksom drottningen av det omöjligt, bara liksom gjort saker vecka efter vecka. Kommer inte det här på något sätt liksom, sen kommer vi ju komma i en tid då vi är i liksom Claes Eklund-tiden, och då kommer liksom, kommuner troligen behöva spara pengar. Vi kommer liksom komma in i hela liksom, allt det deppiga.
Mm.
Alltså,
Jag tänker, kommer inte det här krocka?
Alltså jag vet inte riktigt om det gör, alltså det är väl lite grann från två sätt. Ja, det sker jättestora saker politiskt. Man vidtar väldigt, väldigt kraftfulla åtgärder ekonomiskt, man bygger ut sjukvård och allting. Men i grunden handlar ju det bara om upprätthålla någon form av vardag. Alltså de stora insatserna syftar till att att upprätthålla normaliteten.
Och det är inga stora liksom, reform...
Nej, utan det handlar ju om att så här, folk inte ska få sparken i en aldrig tidigare skådad skala. Det är därför regeringen sätter in enorma stödpaket. Det handlar om att se till att det ändå kan bedrivas sjukvård i det här landet som det brukar göra, trots att många fler är sjuka. Därför bygger man ut sjukvården. Det handlar ju inte om en dramatisk omsorg. Jag vänder mig lite mot den här idén som flyter ibland, att här, nu visas att det radikala är möjligt. Jag tror väl kanske snarare att värdet av en vardag håller på att höja, så att den politiker som kommer och säger nu ska vi omvandla samhället, jag misstänker att folk kommer att få en väldigt negativ bild av samhällsomvandling.
Aha, själva förändringen i sig,
det här är ju en förändring som är entydigt negativ.
Det här
negativ.
Ska bara upprätthålla status quo på något sätt. Ja, men jag fattar, det är en intressant tanke, för att
jag menar
hur man upplever det här då. Om det är så att folk kanske inte upplever att politiken gör så jättemycket nu, för att det inte sker liksom, man bygger inte en stor väg, utan det är något liksom.
Jo, men man upplever ju antagligen att politiken gör mycket. Politikerna i tv hela tiden och förtroendet för regeringspartierna rusar över hela Europa. Men det de gör är ju inte att ställa om samhället i någon radikal riktning, vare sig åt höger eller vänster eller grön eller vad det nu motsatsen är.
Nej, men efter det här, förväntningen på att det ska gå att ställa om samhället eller att det ska gå att bygga en andra Öresundsförbindelse är liksom... Kommer det inte bli svårare att säga så här, nej, vi kan inte det, vi har inte pengar, det finns inga verktyg?
Jag tvivlar.
Men där tänker jag att det handlar om en strid, en politisk strid som liksom inte är avgjord. Alltså, där ju grejen har varit att i den här liksom, i mitten i svensk politik, det som formades under 1990-talet, där har ju det huvudsakliga budskapet ändå varit, det här kan vi inte göra. Politiken har de här begränsningarna. Det beror på liksom internationell konkurrens, att kapital flyter fritt och så vidare. En massa olika liksom, begränsningar hit och dit. Eller för den delen, vi har skrivit på de här fina deklarationerna, så vi behöver ta emot så här mycket migranter. Eller det vill vi ju förresten. Ja. Hela liksom, migrationsfrågan kommer ju från att den här mitten sa, nej, det där går inte.
Men nu... Kommer inte det här förändras?
Jo, det... man vet ju inte. Alltså, så här, jag tänker att status quo är, som jag inte då tänker är folks vardagsliv, som Viktor tänker, det är det ju också. Men på ett annat sätt, status quo är ju den här 90-talsmitten, liksom. Och den är alltid starkare än man tror. Alltså, man ser ju först så här, alla tecken på att saker och ting ändras. Men sen plötsligt så dyker den upp där. Omstartskommissionen. Och då men, är det liksom... Det här,
men var det verkligen någon mer än du och möjligen vi som överhuvudtaget noterade den där?
Nej, men de är ju duktiga. Alltså Centrum är ju duktiga på att agera i relativ anonymitet.
Jo, men Maggie, du pratade om en andra Öresundsförbindelse. Jag tror att vi under överskådlig tid kommer vara i en situation där folk är nöjda om den Öresundsförbindelse vi hade till gränsen stängdes fungerar. Och lite så kommer det att vara överlag i politiken, att vi kommer, utmaningen för sjukvården kommer vara att komma tillbaka till en situation där folk får sina höftledsoperationer i tid och inte bara ställer in dem på obestämd framtid för att vi måste vårda coronapatienter. Så det finns, alltså, värdet av normalitet tror jag för överskådlig tid kommer att vara ganska högt prioriterat.
Du tror snarare på sänkta förväntningar än höjda förväntningar?
Ja, men kalibrerade förväntningar. Alltså att man inser att det samhälle vi hade faktiskt krävdes sina insatser från människor för att upprätthålla, så krävde sina omständigheter för att fungera, och att det framstår ju nu som en utopi. Alltså man måste säga, de stigande förväntningarnas missnöje pratade Torbjörns favorit Tage Erlander om. Nu pratar vi snarare om de sjunkande förväntningarnas nöjsamhet.
Glädje. Som vi pratade om innan, att man blev otroligt lycklig bara att gå omkring utomhus. Ja. Det ser ut som att du ser jättearg ut.
Nej, verkligen inte. Jag
målat Erlander som rondellhund?
Victor pratar ju om Maslows behovstrappa här, tänker jag. Alltså liksom att det är de små behoven som hela tiden... Ett behov i taget, så att säga.
Och, så kan man se det, men ja.
Och då tänker jag att det är ju inte samma sak riktigt som att den grundläggande politiska linjen är det här kan vi inte göra, det här kan vi inte göra. Utan det är ju så här, det är ju just steg för steg, liksom. Vi gör en sak i taget. Och att man kan verkligen peka ut en riktning i det som politiker. Vare sig man liksom är Jimmy Åkesson, nationalist eller... Ja, ni förstår. Alla har en möjlighet, tror jag, som politiker i det här läget, att liksom trampa på gasen.
Tack för er input. Jag har funderat på detta i flera veckor, så det var skönt att få prata om det.
I fredags var det ju 1 maj, och för första gången i alla fall svensk historia så var det digitalt 1 maj. Hur upplevde ni det?
Jag tycker det var väldigt skönt. Vi brukar ju ofta gå på 1 maj-talen i Stockholm oftast. Och då kan det hända att de ibland sjunger, ni vet, de sjunger ju alltid, sossarna. Och då ska man liksom höja sina händer tillsammans och dansa i internationalen, är det va? Dansen.
Internationalen, dansen.
Dans och dans. De håller i varandras händer.
Ja, men och det blir alltid jobbigt som journalist, för det kommer alltid någon sos och tar en i handen och vill att man ska dansa med.
Det är
alltid ett jobbigt moment, tycker jag.
Det har jag aldrig varit med om.
Du har det visst, vi har varit med om det här tillsammans.
Nej.
Jo, på Norra Bantorget.
Det här kanske vi får reda ut efter sändningen. Men Torbjörn, hade du någon stark upplevelse av det digitala 1 maj?
Nej, det här är snarare frånvaron av att stå och ljuga i något hörn med någon sosse som inte heller riktigt vill delta eller lyssna, utan heller vill snacka om något spännande.
Och apropå sossarna. Jag följde det socialdemokratiska digitala 1 maj live från Sveavägen, och det gick ju till ungefär så här. Först stod Stefan Löfven framför 3 svenska flaggor och pratade om att det inte var tid för politiska konflikter, däremot för sammanhållning. Det brukar han ju säga i dessa dagar, det var inga konstigheter. Sen kom Bo Kaspers och spelade en gammal trivsam låt om att det är viktigt att vara snäll, typ. Och sen kom LOs avgående ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
Här och nu säger LO stopp. Sverige måste byta kurs. Sverige efter krisen måste bli något helt annat än Sverige innan krisen. Där vi lämnar det nyliberala projektet bakom oss och bygger det starka samhället för alla tillsammans.
Ja, det fortsatte så där i en drygt 10 minuter. En man, en kamera, ett tonläge, ett högt tonläge. Vad kände ni när ni såg Karl-Petter Thorwaldssons ensamma föreställning på 1 maj?
Nej, men det var ju en slående kontrast mot Stefan Löfven, som ju hade talat lagmält och sansat innan. Men så där brukar det ju vara, det är inte så ovanligt. Alltså, även på kongresserna brukar det ju vara så här, att det är ett liksom ganska milt tonläge och sen kommer kolla upp på scen och skriker.
Ja, men lite så. Och nu blev det ju väldigt extremt i och med att han stod ensam i ett rum med en kamera. Det fanns ingen publik som gav något gensvar, utan det kändes lite så här Weiron i ottan, liksom, för våra äldre lyssnare som minns Nile City. Så här.
Vad deppigt det var.
Det här är en podd för ungdomar också.
Eller
jag vill att ni tänker på det.
Ja.
Så här. Jag känner så här. Jag är verkligen inte en sån som tycker att all politisk debatt måste föras i ett tonläge som i en omstartskommission eller en huvudledare i Dagens Nyheter. Verkligen inte. Politik handlar om viktiga och riktiga saker. Om du tycker att samhället är på väg att gå åt helvete, så är det befogat att vara arg för det. Sen finns det naturligtvis en gräns. Man ska inte klottra på folks hus, slå folk på käften eller någonting sånt. Men att ha ett högt tonläge, det är befogat ofta. Men det skaver här. För det här är ju, känns det som, bara en pjäs. Det här vi just hörde var liksom slutscenen på ett 8 år långt live, där Karl-Petter Thorwaldsson spelar rollen som den arga gammelsossen som utmanar Stefan Löfven från vänster, trots att han egentligen är minst lika mycket en socialdemokratisk maktpolitiker som någonsin Stefan Löfven eller ens Mikael Damberg. Alltså Karl-Petter Thorwaldsson skulle sälja sitt vänstra ben för en socialdemokratisk regering eller sälja lagen om anställningsskydd. Och det kan man ju säga att han delvis redan har gjort genom att ställa sig bakom januariavtalet i ett skarpt läge. Det finns ju en hel del folk inom fackföreningsrörelsen som är lite besvikna på att Thorwaldsson har agerat så mycket för partiet snarare kanske än för fackföreningsmedlemmarna. Denna utläggning landar i en öppen fråga. Vad är egentligen LO politiskt nu för tiden? Mer än en man som står och är arg framför en kamera och säger saker som inte spelar så stor roll eftersom partiet redan har avtalat någonting annat. Alltså att LO som centralförbund har en viktig roll i den svenska partsmodellen, det är ju självklart. Men rent politiskt, är de något mer än en fristående kommunikationsavdelning till Socialdemokraterna? Vad kan de bli nu med nya? De byter ju ordförande i sommar. Maggie, Torbjörn,
ja, men fire away. Jag tror ändå, alltså man ser ju ofta det så, LOs ordförande sitter i verkställande utskottet, alltså inte det här mäktigaste verkställande utskottet, utan i Socialdemokraternas halvmäktiga utskott. Och därför så tänker man ju ofta att de är liksom på samma, de är överens, de driver samma sak. Och så är det ju till viss del förstås, även om man ju ofta är oense inom det socialdemokratiska verkställande utskottet, men sen liksom har kommit fram till något som man alla måste komma ut och säga. Men jag tänker att LO som liksom politisk motor är ju ändå inte oviktig. Alltså, frågan om vinst i välfärden, så var det ju ändå när LO-kongressen svängde, vad är vi nu, 2013, 2012, något sånt. De gjorde ju det före partiet, och det var ju väldigt, det var ju mot egentligen LO-ledningens vilja, och det var ju väldigt, väldigt viktigt för hur den där debatten utvecklade sig. Bara i veckan nu så har de ju, har ju LOs ledningsstyrelse ställt sig bakom den här motionen som handlar om LAS, att man ska starta om LAS-förhandlingarna, att man inte ska förhandla bort saklig grund.
Men där var man ju inte för ett tag sedan, där har man ju svängt.
Ja, precis. Där har man ju hamnat nu, den här veckan.
Efter ett intern uppror
Absolut. Och så var det ju minst vinst i välfärden också, och det är ju ofta samma liksom tunga fackförbund som driver de där upproren inom LO, men det spelar ändå roll var de landar för var partiet sen går. Alltså det är inte självklart att LO går i partiets ledband.
Nej, men och det är ju en tänkbar möjlighet här att LO kanske efter Karl-Petter Thorwaldsson får en ledning som också är mindre inställsam mot partiet, som kanske är mer kommunal. Vad säger du, Torbjörn? Vad tror du framtiden ligger där?
Ja, men jag tänker nog så här, jag tänker att LO är ju det riktiga socialdemokratiska partiet. Alltså, i den mån, du kallar det ju för, Viktor, för ett live eller ett skådespel. I den mån det är ett live, den här uppdelningen liksom av socialdemokratin, så är det ju liksom statsminister eller regeringsdelen som är skådespelet, tänker jag. Jag tänker att det Karl-Petter Thorwaldsson säger, det tycker Stefan Löfven också. Men det kan inte Stefan Löfven riktigt tycka eller säga fullt ut, eftersom han är statsminister och eftersom han vill bli omvald. Så det är den delen av liksom partiet som ägnar sig åt skådespel. Medan LO-delen är the real deal. Liksom.
Men det är ju lite märkt, för det leder ju snarare till att då hela konceptet socialdemokrati är någon form av live, om det är så. Den del som Stefan Löfven representerar är ju ändå den som regerar Sverige, som gör den faktiska politiken, som gör avtryck i människors liv, i samhällets utveckling. Om det är ett skådespel, så kan man ju fråga sig vad är meningen med det egentliga partiet är, om det ändå inte får uttryck i den faktiska.
Hur många
verkligen
galaxer finns det, och finns evigheten, exakt?
Nej, men jag tycker det här är en ganska intressant och ett allvarlig fråga faktiskt. Det hade jag tyckt om jag var medlem i Socialdemokratiska partiet.
Nej, men nu, jag utgår ifrån liksom tanken att så här, när du pratade så blev det som att din tes var så här, den här radikaliteten som LO har, den är liksom påhittad.
Jag tror att det egentligen var Karl-Petter Thorwaldsson jag tänkte på. Men ja,
jag förstår. Kolle himself. Nej, men jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror att det är det där liksom tanken på den konstiga relationen mellan LO och Socialdemokraterna, som ofta kommer från borgerliga politiker och sådär. Jag tycker den är liksom svårbegriplig. Följer man det där partiets historia bakåt så är den superenkel att förstå. Det är fackföreningar som startade det där partiet. Det där partiet är fackföreningar. Det är vad partiet är. Sen tillkommer en överbyggnad när partiet börjar sitta i kanslihuset. Och den överbyggnaden måste förhålla sig till realiteter som att kungen kan vi inte bara kicka och göra om.
Och liksom, inget är möjligt. Inget går att göra.
Nej, det är de som landar i att inte så mycket är möjligt att göra. Medan partiet, alltså LO, landar i att rätt mycket är möjligt att göra.
Men okej, men vart ska det här ta vägen? När kommer punkten där denna radikalitet som då har funnits, finns hela tiden, ska få någon form av uttryck? Och hur ska det gå till? Eller ska det bara fortsätta så här?
Alltså
jag köper allt du säger, men jag vill veta vad endgame är i så fall.
Steg för steg skulle ju de säga. Men ett rimligt svar är väl att...
Ett inlägg av Ardalan Shekarabi i taget.
Ett rimligt svar är väl att det går med liksom avklingande hastighet.
För det kärnan i Karl-Petter Thorwaldssons tal här då var ju att i princip allt har gått åt helskotta i 40 år.
Ja.
Varav partiet då har ändå utgjort navet i svensk maktutövning i större delen av den tiden.
Ja, men
så någonstans, han säger att Sverige måste ändra kurs. Det borde rimligtvis gälla även rörelsen i så fall.
Absolut, svaret på din fråga är väl om frågan är, vad leder det här till, eller när händer någonting med det här? Det händer ju den dagen när de gör liksom riktig självkritik. Förlåt vänstersekt uttrycket här med självkritik. Men när så att säga socialdemokratin tittar sig i ögonen och säger, det vi hela tiden tycker är dåligt har vi ju själva varit orsak till.
Det bygger dock på att partiet i sin helhet kommer överens om att man faktiskt tycker att det är dåligt. Jag är inte säker på det. Men vi måste gå vidare.
Okej, hörni, vi har kommit fram till punkten övriga frågor. Torbjörn Nilsson.
Ja, jag vill ta upp Neil Ferguson, den brittiske epidemiologen. Han har ju brutit mot de egna karantänreglerna för att ligga med sin älskarinna, som dessutom är gift. Det är ju viktigt i brittisk politik, kanske inte riktigt lika viktigt för oss här. Det är en bra story.
Absolut. Ville du bara säga att han hade legat runt, eller var det något?
Nej.
Eller du funderade...
Det finns en roligare bakgrund till den där storyn som inte liksom är lika känd. Neil Ferguson har blivit stor i svensk debatt, inte minst för att han har bråkat med Johan Giesecke, gudfadern i svensk epidemiologidebatt. Men alltså i Storbritannien kom det ju två rapporter tidigt i pandemin. En från fina Oxford-universitetet som trodde lite ungefär som Folkhälsomyndigheten att spridningen av det här viruset har gått så långt så hälften av britterna kanske redan haft det. Och så kom det den här andra från Imperial som sa, om vi inte gör någonting så dör 250 000. Och regeringen valde att byta strategi, som det hette, och lämna liksom Oxford-teorin och gå på Imperial-teorin. Så långt är alla med, eller hur?
Mm.
Ja, alltså, jag tror faktiskt att nästan alla är med, för det här är ju det enda vi har att intressera oss för nu. Så vi vet, och så svenska vet lika mycket om det här som vi normalt gör om fotbolls-VM typ. Ja.
Innan detta visste man inte ens att epidemiologi fanns. Nej, men, berätta och, mer det, om ja. Detta.
Ja, men grejen är, det som jag vill komma till är att alltså det här Imperial, alltså den epidemiologenheten som har gjort de här modellerna, eller matematikerna, det startade för 20 år sedan av en kille som heter Roy Anderson. Och den Roy Anderson kom då från Oxford, hade fått kicken därifrån. Och han hade fått kicken eller liksom gjort sig omöjlig för att han hade anklagat en ung kvinnlig forskare som heter Sunetra Gupta för att ha avancerat akademiskt via sängen eller via en relation hon hade med någon som var med och bedömde hennes arbete. Han fick till slut be om ursäkt för det här, så det skadade inte hennes karriär i långa loppet, men hans. Och han liksom fick lämna Oxford universitetet med svansen mellan benen och starta detta Imperial. Saken är att han sen skaffade en lärjunge som heter Neil Ferguson. Och de här två rapporterna som liksom brittiska regeringen skulle välja mellan och det som liksom ledde till det här strategibudet. Den ena var då skriven av Neil Ferguson och den andra var skriven av Sunetra Gupta. Kvinnan som var involverad i den här sexanklagelseskandalen som ledde till att Imperial startade och som nu hade avancerat upp till liksom toppen på Oxford. Poängen är, tror jag, att det här är ju politik. Det är ju precis så här liksom vardaglig partipolitik fungerar. Och nu det är ju så politik fungerar i liksom akademiska miljöer också. Men nu plötsligt blir den liksom synlig. Och jag uppmuntrar, det är väl det jag vill att vi ska fatta beslut om på det här mötet då, verkställande utskottet, som är att vi vill uppmuntra svenska journalister att ge oss den här typen av bakgrundshistorier kring våra svenska epidemiologer också.
Där har ju Svensk Damtidning faktiskt liksom legat i framkant och gjorde ju ett stort gräv på den biträdande statsepidemiologen som en del tycker är snygg.
Ja. Anders Wallensten, ja. Ja, nej, men de har varit, jag tror ju de har varit bra på alla. Ja. Ta fram liksom relevanta fakta som har de en fru, har de barn, vart bor de och sådär. Mm. Svensk Dam har varit lite nyhetsledande på det sättet faktiskt.
Absolut.
Men jag tycker ändå vi måste återgå till liksom Neil Fergusons skandal lite kort. Bara. Alltså, han har alltså tagit emot besök från sin gifta älskarinna som då bor på andra sidan London. Och det här är då någonting som starkt avråds från eller till och med är förbjudet enligt de brittiska karantänsreglerna. Upp till idag. Och jag funderade lite på vad den svenska motsvarigheten är och det jag närmast tänker är ju, alltså, då får man ju vända perspektiven lite. Jag tänker att det skulle väl vara med Anders Tegnell, ja, vi kan säga att det är en hemlig flickvän då som han har, som jobbar som lärare och som Tegnell då visar sig ha skarpt avrått från att gå till jobbet eller något liknande.
Bär munskydd.
Han har låst in sin hemliga flickvän i källaren med munskydd liksom för att skydda henne mot den här livsfarliga smittan som han då privat bedömer finns. Det är väl ungefär någonting sånt man kan tänka sig, eller? Har vi några andra tänkbara, liksom, om Sverige mot förmodan skulle ge sig in i den här matchen?
Ja, nej, men det blir ju inte alls lika kittlande eftersom liksom strategin så att säga är den omvända eller åt det omvända.
Fast det är väl
hållet.
Lite kittlande att Anders Tegnell och Johan Giesecke och Anders Wallensten i själva verket är livrädda.
Ja, det skulle det ju vara.
Det vore ju onekligen omvälvande för
men
svenska folket.
Men det finns ett annat perspektiv här som jag tycker är intressant, som är liksom, världen över har det ju kommit en hel del sådana här avslöjanden om att de som själva har ställt ut rekommendationerna inte följer dem, politiker som bryter, politiker som festar. Och det kanske också säger någonting om makt och politik och hur det fungerar vanligtvis. Alltså man ställer ut regler, man sätter upp, jag vet inte vad, skatteregler, annat. Man anser att det här är någonting för folket att följa, men jag är inte en av folket.
Nej, men det är intressant. Det är också intressant i den, liksom, det har funnits en diskussion och finns väl pågående om det går att liksom göra olika insatser i olika delar av Sverige bara. Och där kan man ju komma liksom, där skulle det vara spännande med så här, Anders Tegnell reser ju om inte dagligen så närmast dagligen till Linköping där han bor.
Vilket ju är väldigt intressant med tanke på att Östergötland är en av de hårdast drabbade regionerna av smittan som började i Stockholm, så han Absolut. Är ju någonstans en symbol för ett problem här, kan man säga.
Möjligen.
Det börjar bli dags att sätta punkt för veckans sammanträde i det mäktiga verkställande utskottet, Expressens podcast om svensk inrikespolitik. Jag hette, eller heter, Viktor Bartkron, med idag också Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Vi hörs igen onsdag nästa vecka. Ha det bra. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.